Så är det. Och jag är så jätteglad att ha Micke Boman med. Vi har alltså startat en podd som handlar om mission och vi har nu haft flera säsonger på den. Och du hittar den på YouTube, Svensk Pionjärmission. Leta upp på YouTube så kan du se oss. Vill du inte det, vilket jag kan förstå i tanke på Boman här, så kan du lyssna på podden. Och då finns den där poddar finns på Spotify. Jag tror den finns på Spotify, va? Och även på podcast och så här, så kan du lyssna. Överallt i Sverige faktiskt så kommer det fram folk och säger, jag har lyssnat på er podd. Och en del säger, varför är det så korta avsnitt för? Och en del säger, vad skönt att det är korta avsnitt. Och är tacksamma. Och den här podden är gjord för att vi vill att det ska vara en röst som pratar praktiskt om mission. Därför att mission ligger starkt på våra hjärtan, på vår församlingshjärtan. Därför är jag jätteglad att Micke Boman är här och vi ska nu spela in poddavsnitt. Faktiskt, vi ska spela in 3 avsnitt på en halvtimme. Och det kommer vara ganska levande, tror jag, att lyssna på oss. Han kommer jättelägga, så det kommer bli jätteintressant. Ser du att han nickar till så är det för att han håller med det jag sa just. Och så får ni få ha tålamod så. Men jätteroligt. De här bor då alltså i Mullhyttan och finns med i församlingen Salem i Mullhyttan och driver också då Mission 111 och Svensk Pionjärmission, en missionsorganisation. Mission 111 är ju då ett bootcamp, en bibelskola som vi hade här i våran kyrka i 4 år. Och skickade ut tränade folk och skickade ut folk på mission. Och nu är den där genom ett under, måste man ändå säga. Genom otroligt märkliga Guds ingripande så Svensk Pionjärmission som organisation blev på olika sätt välsignad med en stor gård där vi då har som för den här missionsskolan och mycket annat. Så det är riktigt häftigt. Så medan jag nu välkomnar upp honom så ska vi titta på Mission 11-videon. Det finns en trailer som beskriver lite och berättar lite om vad den här skolan är för någonting. Så varsågod och titta på den och varsågod Boman, kom fram.
Has the right to hear the gospel twice while there is someone who hasn't heard it once.
Missionsbefallningen hade jag ju hört om innan, men jag hade aldrig förstått om att det är till mig personligen och till dig som lyssnar personligen, utan jag trodde att det var mer med några missionärer där eller någon som har fått en speciell kallelse där. Men ju mer veckorna gick och ju mer undervisning man fick så landade man i att men oj, det här rör ju mig och det är ju något som jag behöver ta ansvar över.
Idag, nästan 2000 år efter Jesu död och uppståndelse, finns det fortfarande folkgrupper och stammar som har inte hört talas om Jesus. Vi är en engelskspråkig bibelskola på en termin med en tydlig missionsinriktning som utrustar dig att nå det minst nådda med budskapet om Jesus Kristus.
Så jag valde Mission 11 för att det är en skola där du får lära dig saker som du sen får utföra själv under praktikdelen. Så som storytelling, att köra gatuevangelisation både i Sverige men också ute på missionsfältet.
I've really enjoyed living here with everybody because we're able to build relationships with each other in a different way since we are living all together. Like we actually sit down together, eat together, do classes together, hanging out, going to the city, and so it's been a really great experience and a great way to get to know the team. And just to do life together in community.
De första 8 veckorna av Mission 111 spenderas på vårt campus på Västanås utanför Örebro. Där bor du och delar livet med dina klasskamrater 24/7. Under utbildningen får du undervisning av erfarna missionärer, bibellärare och pastorer. Du kommer också att få lära dig att berätta Bibelns budskap genom storytelling.
Gud säger inte att det är en missionsförfrågan eller ett missionserbjudande, utan han säger att det är en befallning.
Det var en mer realistisk bild av vad mission var. Helt klart, när man fick uppleva det själv.
Efter 8 veckors träning här i Sverige så kommer du sändas ut på missionspraktik. Där kommer du få se kraften i goda nyheterna. Du kommer att få vara med och dela evangelium med människor som aldrig hört om Jesus Kristus förut.
Never pity missionaries. Envy them. They are where the real action is. Where life and death, sin and grace, heaven and hell converge.
Everyone from our team got into the water, including our translators. And so once we got in there, they just started sending everyone to go and get baptized. And I think we had about 60 plus baptisms that day. And as it was coming towards the end and everybody was finally done getting baptized, we were just all hanging out in the water, playing around, and a few people started splashing. And from there, just it was a splashing war with everybody.
Jag fick se ljuset i människors ögon när de förstod att de var älskade av Gud. Jag fick se demoner komma ut med högt skrik, som det står i Apostlagärningarna 8. Jag fick se människor låta döpa sig som tidigare hade gått till häxdoktorer och offrat kor liksom.
Och den stammen som jag gick till var väl ungefär en och en halv timme till stammen och en och en halv timme tillbaka. Och göra det varje dag i cirka 21 dagar i 30-35 graders värme, men kanske inte alltid jättemycket mat eller jättemycket vatten, så skulle jag säga att det är 100% värt det. För när man ser i slutändan att de här människorna har fått ta emot budskapet och senare välja att ge sina liv till Kristus, så hade jag kunnat gå det dubbla.
I feel like I learned so much more than I would have expected to, and I feel like my eyes have been open to a whole new world, and it's really given me a new perspective on everything.
Jag skulle rekommendera alla människor, även om man inte är intresserad av mission, så skulle jag rekommendera alla människor att, för det är väldigt ögonöppnare, att göra en sån här resa. För det gör någonting med en. Man är inte densamma efteråt.
God isn't looking for people of great faith, but for individuals ready to follow him.
Ska vi se om vi får det här att funka?
Ja, det återstår att se. Hej på er. Mår ni bra där ute? Härligt.
Jag skulle vilja, innan vi drar igång, bara ge en shout-out till... Vi brukar ge shout-out när vi har...
Det gör vi hela tiden.
Jag skulle vilja ge en shout-out till Hugo. Som sitter där uppe i fågelholken. Nej, vad heter det? Tolkbåset. Kan du vinka?
Tjena Hugo.
Han tolkar till engelska och fick hoppa in på kort varsel, och han är en hjälte. En applåd. Okej, Mikael Boman.
Ja, Patrik Olofsson.
Jag godkänner din jacka.
Tack. Den är fin. Senaste mode från Sri Lanka.
Du köpte den bara för några dagar sedan.
Precis, tre dagar sedan.
När var du i Sri Lanka?
Igår.
Så är det, kul.
Man har ju tvungen att komma hem för att komma hit. Jag har 13 timmar lemma kvar som vill lämna. They're left behind.
De är där.
Kommer det med i morgonkväll.
Ja, jag tror du ska vara lite närmare micken, va? Stämmer det, grabbar?
Ska jag svälja den?
Eller är det okej? Okay? Ska svälja. Så är det. Välkommen till podden, våran podd Svensk Pionjärmission. Väldigt roligt att du är med, och även om du tittar eller om du lyssnar, så är det jättekul att just du har valt att haka på den här podden. Som en podd som handlar främst om mission. Mm-hmm. Ibland touchar lite andra ämnen. Jag heter Patrik Olofsson, pastor i Hope Church. Och bredvid mig sitter Mikael Boman.
Så är det.
En hybrid. Han är företagare. Mm. Han är pastor. Mm. Han är missionär. Han är pappa.
Och jag följer Jesus.
Han är efterföljare till Jesus. Det var helt fel ordning alltihopa.
Ja, bara helt fel.
Men
vi ska nog rikta upp det här efter.
Det första.
Så kan det vara. Och så ska det vara.
Vi har tre ämnen vi ska snacka.
Så är det.
Och man kan inte säga att vi är extremt förberedda, för du är ju inte hemma ju. Men vi har pratat ihop oss lite grann.
Så är det.
Och därför har vi tre titlar. Och första titeln, Pionjärmission i Sverige. Vad hände?
Ja, det kan man faktiskt undra.
Tänker man i Sverige och Sveriges historia, så, och sen koppla det till tänk när det gäller mission utöver Sverige, så är Sverige helt otroligt. Skulle vi gå till och prata om hockey, inte bara Leksand då, utan hockey, så så är ju Sverige också ett helt otroligt land. Ett så litet land som slår, om vi tittar i historien, slår Kanada, USA, så stora länder. Det är ju helt enormt vad vi har som litet land åstadkommer när det gäller hockey och åstadkommer. Så många stjärnor och så vidare. Det är inte det vi ska prata om. Men pratar vi mission så är det ju något liknande. Vi har åstadkommit väldigt mycket historiskt när det gäller mission. Det är nästan som om man kan säga att det har bara varit något över Sverige när det kommer till pionjärmission. Eller vad säger du, Mikael?
Det måste man ju säga. Det har ju varit liksom ett DNA som har gått igenom Frikyrkosverige sedan mitten av 1800-talet. Det vi har sett väckelse i vårt land. Vad innebär väckelse då? Jo, att människor kommer till tro. Mm. Att de som är troende, som har somnat av lite grann, växer. Man börjar vinna människor. Och man börjar se församlingar planteras och etableras. Och samtidigt, sida vid sida med det, så har man sett hur man sänt ut missionärer till de minst nådda, de onådda och de bibellösa folken runt om vår jord. Mm. Och det här är ju inte bara genom en rörelse, utan rörelse efter rörelse har jobbat på det här sättet och agerat på det här sättet. Så definitivt.
Vi har ju flera poddavsnitt som man kan gå tillbaka och lyssna på som handlar om lite detaljer, lite legender. Vi kommer inte berätta några sådana stories. Vi tar oss inte tid till det den här gången. Men vi skulle kunna namedroppa lite. Om vi tittar det här området, vad finns det för några i det här i Småland?
Ja, vi har ju en klassiker från Småland, Fredrik Fransson. Han var ju makalös. De sa att han tömde Sverige på de allra bästa och såg till att de skickades till Kina, till China Inland Mission och Hudson Taylor.
Coolt.
Och det var ju liksom inga... Hudson skrev ett brev, sägs det. Jag har inte läst det själv, utan jag har bara hört talas om det. Till Fredrik. Någon månad efter de svenskarna hade anlänt till, det var ungefär 100 stycken som anlänt till Kina. Så, vad har du gjort liksom? De är dåligt klädda. De kan inte engelska knappt. De liksom är inte utbildade. De är ruffliga, svåra och liksom fyrkantiga och karga.
Så han var lite upprörd.
Han var minst sagt upprörd. Men lite senare, var ett år eller två år senare, så dyker upp ett annat brev som säger så här. De må vara de sämst klädda, dåligt utrustade, dåligt utbildade, inte kunna engelska. Men de är ostoppbara, kan du skicka 100 till.
They get the job done.
Och det är lite grann svensken. Vi är inte de mest liksom nice alltid, va? Men vi får jobbet gjort.
Men lite det titeln här. Pionjärmission i Sverige, vad hände? Det finns ju mer namn man kan nämna naturligtvis. Mm. Vi har ju en koppling till den här goa församlingen.
Vingren och Berg, som åkte till Brasilien. Ja, en rörelse som idag är, jag vet inte, 100-120 miljoner människor. Ja. Och de åkte, två killar som ingen trodde på. De bad till och med om traktater på portugisiska av amerikanska bibelsällskapet. Och de sa, vi tänker inte ge er några traktater, för vi tror inte på det ni ska göra. Det är galenskap, lägg ner. Tänk om de hade lagt ner. Då hade inte 120 miljoner blivit berörda av den pingströrelse som skedde i det landet. Som sker i det landet.
De lydde.
De lydde.
Det är coolt. Och det finns ju många fler man kan namedroppa och som finns. Men det är en otrolig historia när det kommer till mission. Som har på något sätt bara sänds ut och hänt utifrån det här landet. Och nu skriver vi titeln. Vad hände? Och vad tänker du på när... Det var jag som gjorde titeln. Vad har hänt? Jag tror ju att det kan man ta både positivt och negativt. Mm.
Ja, men alltså någonting har ju, vi behöver få en revival här, va? Vi behöver få ett uppvaknande, för att vi var ju ett av de länder i världen som sände ut mest missionärer per capita procentuellt, va? I enligt med Sveriges befolkning. Idag så ligger vi långt ner på listan. Det är katastrof. Men det är någonting på gång i vårt land. Vi börjar se unga människor som säger att jag vill leva för någonting större. Jag vill leva med ett liv med mål och mening. Jag vill inte liksom bara sitta av och leva tid. Jag vill fylla min tid med liv, med passion. Och jag vill göra någonting för några andra.
Det kommer ju upp en generation. Man kan prata Gen Z och nästa igen, alfa och allt det här. Va? Men det kommer ju upp en generation som har ett väldigt starkt, säger man ju, ett rättvisepatos. Och jag gillade du ibland prata om att ett rättvisemärkt evangelium, det vill säga alla har rätt att höra ett ett höra evangelium minst en gång. Eller hur?
Så är det.
Och jag tror att det verkligen är någonting på gång.
Mm. Nej, men jag är helt övertygad att det kommer säkert ta lite tid, va? Men vi märker det hos den unga generationen som just tycker att den stora drivkraften är orättvisan. Och de frågar sig, hur kan vi som bor i Sverige, söndag efter söndag, dag efter dag, vi har fulla våra telefoner med poddar och undervisning, och vi har så många bibelöversättningar så vi kan knappt hålla ordning på dem. Och så finns det de där ute som aldrig någonsin fått höra talas om Jesus en gång under sin livstid. Och då säger de så här, det här är inte rättvist. Någonting måste göras. Någonting måste ske. Mm. Varför ska vissa få äta av ett fett smörgåsbord vecka efter vecka och andra sitter där ute och har ingenting att käka överhuvudtaget? Det är inte rättvist.
Vad tror du är, om vi nu låtsas i alla fall att vi pratar ut till en kristenhet i det här landet just. Vad tycker du är kullarna? Vad är det vi behöver?
Vad behöver vi över? Vad vi,
vi behöver komma över, vad vi behöver besegra, utmaningar vi behöver på något sätt.
Nej, men jag tror övervinna. Att vi behöver ta vår tro på större allvar. Större kärlek till Gud, större kärlek till våra medmänniskor. Det var vad Jesus sa, att så uppfyller man lagen liksom. Älska Herren Gud av hela ditt hjärta, all din kraft och nästa så som dig själv. Det måste börja där. Men det handlar också om mer vill tro. Att liksom våga satsa. Inte vara så bekväma. Det kommer krävas mer uppoffringar. Det kommer krävas mindre själviskhet. Mindre självcentrering. Mindre längtan efter bekvämlighet. Och mer överlåtelse. Och ett ord som inte vi gillar i Sverige. Mer lydnad till Jesus. Det man säger inte bara att Jesus är min frälsare. Vi säger också att Jesus är min Herre. Och vad innebär det? Lever vi på det sättet? Och det måste vi fråga oss var och en. Och det här kommer krävas, tror jag. Och det har funnits perioder under svensk frikyrka. Där har funnits den här brinnande ivern. Överlåtelsen. Kärleken till Gud och till medmänniskor. Det är liksom uppoffringar. Det fanns inga uppoffringar som var för stora. Det fanns en vild tro där man satsade allt. Och vi kan se det, de generationerna som levde så. Det är de som åstadkom någonting. Gjorde de allting rätt? Nej. Det finns exempel på när det gick riktigt snett. Men det finns också exempel på storgärningar för Gud. Va? Mm. Det är vanliga människor, inga liksom superheroes, utan vanliga människor, smorda av den heliga ande, fyllda av den här vilda tron, bara är med och flyttar berg och tar evangeliet in till de mest omöjliga platser man kan tänka sig. Mm. Är inte det vackert?
Ja, det är bra. Vi ska se mer av det.
Amen.
Och vi tror på det. Vi tror på en ny tid i Sverige när det kommer till pionjärmission. Och att Kristi kropp, församlingen i stort, ska resa på sig och ta ansvar. Mm. Betyder inte att man alltid att man reser. Betyder att man kanske backar upp någon som reser. Betyder att man ber för någon som reser. Jag älskar att vi som församling, vi ber för våra missionärer varje söndag, de vi har kontakt med. En av dem vi brukar be för sitter här, de hjältar framme, här framme, Ivar och Marjot. Och jag är så tacksam för er, för allt som ni har gjort och ni har varit lydiga.
Missionshjältar.
Ja, missionshjältar.
Prata med dem och uppskatta dem. Människor som har lagt ner sina liv för att människor ska få höra evangeliet i andra delar av världen. Det är vackert.
Ja, så jag tror vi är en ny tid. Och en ny tid för, där vi församlingen ska fånga upp det här med att sända igen. Mm. Du,
ja.
Vi går snart in i del två och innan vi gör det måste vi ha ett citat.
Vi måste ha ett citat, det har vi alltid.
Mm, det är alltid du.
Ja, det är jag som letar citat.
Jag var lite orolig för jag tyckte du hade en hel... Det var inga citat, det var böcker.
Ja, vi ska läsa en uppsats här. Nej då, jag skojar bara. Men då, jag hittade några riktigt bra. Den första kommer från en kvinna som hette Karen Watson. Hon var missionär till Irak. Och det här är ett kort utdrag av det brev som hon hade lämnat bakom sig. Som det stod på det. Att det fick bara öppnas... I händelse av dödsfall. Och hon gav sitt liv på missionsfältet 2004, den 15 mars i Irak, det är 20 år sedan. Så var det några som mördade henne, dödade henne, vi vet ännu inte vilka de var. Men hon var där i ett syfte att vinna och lärjunga träna människor för Jesus Kristus. Och hon, det här är ett utdrag av vad hon sa.
Körde på svenska, det räcker.
Vi körde på svenska. Och det heter Missionshjärta. Missionshjärtat bryr sig mer
än vad vissa tror är klokt. Riskerar mer än vissa tror är säkert. Drömmer mer än vad vissa tror är praktiskt. Förväntar sig mer än vad vissa tror är möjligt. Jag kallades inte till bekvämlighet eller framgång, utan till lydnad. Det finns ingen glädje utanför att känna Jesus och tjäna honom. Karen Watson.
Wow. En överlåten kvinna till Jesus Kristus.
Mm. Hon gav allt, hon gav sitt liv.
Mm. Grymt! Tack ska du ha. Nu går vi in i del 2 och vi får en ny titel. Den helige ande i våra liv, lika med äventyr. Inte flum, inte knepigheter. Det är vi människor som ibland står för det. Men när det gäller den helige ande på riktigt så är det ett äventyr. Och det finns mycket man kan prata om här. Vi sa ju det. Det här är ju... Vi ska göra det på 8 minuter. Det går ju knappt inte. Men jag tänker faktiskt försöka kräma ur en story som jag tänkte på ur dig. Och bara liksom dela av det. Det är kanske en lång story. Då får ni fånga honom här i pausen och ni vill höra allt. Men du hamnade... Du hörde talas om ett... Vad var det för möte du hörde talas om?
Alltså, i området jag bor utanför Örebro så började sättas upp massa posters överallt. Att det var stor seans.
Ett seansmöte var det, med andra ord. Och då hörde du om det och så började ni några stycken gå dit. Alltså, tänka att vi åker dit.
Det som hände var det att kyrkorna fick panik och började liksom, åh, ska vi hantera det här? Det här är ju fruktansvärt. Och det är ju på ett sätt. Men då kan man ju tänka så här, det här är ju hopplöst, va? Men inom mig kände jag så här, men vadå? Det kan ju inte vara värre att gå på ett seansmöte än att bo i Indien. Jag menar, det pågår massa...
Och där har du bott.
Där har jag bott, va? Och jag har varit i massa olika situationer med massa andlighet. Jag tänkte, det kan inte vara värre. Så jag tog med min svåger och så gick vi på det här storseansmötet.
Mr. Mikael Carles.
Ja, precis. Mikael Carles, va? Han håller på Leksand, ja.
Ja, åkte dit.
Ja, vi åkte dit, gjorde vi. Och vi var nyinflyttade på området, så de visste inte vilka vi var. Så vi kom dit och vi satt oss lite grann så diskret och gjorde ingen liksom väsen av oss och talade i tungor eller liksom betedde oss på något sätt. Utan vi satt bara där tyst och bad, va. Och han som ledde den här storseansen var dansk. Han var kanske i 60-årsåldern. Och han sa, det första han sa, gick fram så här. Andarna har varnat mig och sagt, det finns 2 kristna i publiken idag. Och jag ber er att liksom inte försöka ställa till någonting utan...
Håll er lugna
ungefär så här. Och vi satt där och tittade runt omkring som vem han pratade om ungefär. Och sen så försökte hans grej var ju att han skulle tala in, man säger då, profetiska budskap in i människors liv. Va? Och berätta om framtiden eller och liksom förklara vad som hade hänt. Specialgrejer så här, va? Som det var en massa människor där. Och han började liksom, gick fram till någon så här och sa att det ligger en block i den översta byrålådan som din farfar lämnade efter sig när han dog. Och där i finns ett meddelande som beskriver så och så ungefär på det. Och hon sa, vadå? Min farfar lever, sa hon som han pratade med. Och han försökte liksom ge tilltal. Ingenting funkar. Han var superfrustrerad. Han satte sig på scenen, vände stol om och tittade in i väggen. Och sa, jag gör ingenting förrän ni kristna går ut härifrån. Och vi satt där liksom och tittade oss runt. Och hon som hade anordnat den hoppade upp liksom och för att rädda situationen. Ja, nu tar vi fika! Ungefär, va? Liksom. Så vi gick ut och fika där och folk sa, det verkar konstigt, det verkar fejk. Ja, sa vi, det här verkar ju inte klokt. Alltså, vad är det här för någonting? Så. Och sen så efter en kvart gick vi in igen och då kom han fram till oss och sa, det är ni 2, sa han. Och vadå, vi har inte gjort någonting. Vi måste ju få vara här. Nej, jag vill att ni lämnar.
Ni hade betalt
något. Ni har betalt biljetter och allting. Så. Ja, såg han fram pengar ur och sen, jag betalar tillbaka, bara ni lämnar, sa han. Så att vi fick lämna där. Vi har en lång story short, va? Mm. Så vi åkte iväg till några som hade bett för oss. Som var förberedare medan vi var där. Och jag bara kände sånt missmod. För jag får inte tilltal att det skulle tala in i den här mannens liv. Va? En helig ande måste det vara. För jag tänker ju inte ut massa smarta grejer själv. Utan det kom till mig. Liksom. Du ska betjäna honom. Du ska tala till honom. Du ska möta honom med evangeliet och med Guds kärlek. Va? Mm. Så vi bad där och sen kände jag, åk tillbaka. Så vi åkte tillbaka till den här platsen. Vi ställde oss på ett betryggande avstånd så vi inte skulle påverka mötet. Vi ställde oss 100 meter utanför och väntade för att se vad som skulle hända. Och när det var slut, då kom människorna ut. Och även han, den här seansledaren. Och han halvsprang fram till mig. Och så sa han, hej, jag ber om ursäkt att jag var tvungen att köra bort det. Men jag har aldrig varit med om något liknande. Vilka är ni, sa han. Så här, va? Jag sa, vilka är vi? Vi tror på Jesus. Och, ja, det har jag förstått. Men jag har träffat kristna förut i olika sammanhang. Och han var väldigt öppenhjärtlig. Han sa så här att det var märkligt, sa han. När jag kom in i rummet så jag brukar kunna se saker över människor. Men det var som att det drogs ner sådana jalousidörrar runt omkring. Och bara vuff, 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 vuff. Och jag såg ingenting. Jag bara chansade och gissade och ingenting funkade, märkte ni, va? Men så fort ni hade gått, då började det funka igen. Vilka är ni? Och då sa jag till honom så här att jo, vi är här för att Gud har sänt oss till dig. För att Gud älskar dig. Gud vill möta dig. Gud vill förvandla ditt liv. Gud är god. Gud är inte god, sa han. Hur kan Gud vara god? Och så berättade han att den dagen han skulle gifta sig med sin fästmö så dog hon i en trafikolycka. Han var påkörd och dog. Det krossade hela hans liv på något sätt. Va? Och det här ledde till en väldig bitterhet mot Gud. Och vi hade ett jätteöppenhjärtligt samtal. Han var väldigt vänlig och vi talade in i hans liv och fick möjligheten att och liksom bara uppmuntra honom att verkligen följa Jesus. Mm. Vi delade evangeliet med honom. Och jag sa, jag skulle gärna vilja träffa dig till lunch om någon dag. Nej, 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 sa han, det passar sig inte. Och förresten ska jag iväg på en operation. Jag ska operera mig, sa han. Ja, men, och då fick jag den här ingivelsen igen. Va? Om du vill lägga händerna på honom och be för honom så blir han frisk nu. Så jag sa, du, om jag får be för dig nu så kommer du inte behöva göra en operation. Då liksom, då var det som en panik i hans blick, va. Han sa, nej, 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 säg, det passar sig inte. Jag är ju liksom ett helande medium. Jag kan inte liksom få förbön av en Jesu efterföljare. Så att tyvärr så fick jag inte be för honom. Så det hade varit en fantastisk berättelse att berätta liksom att wow, han blev helad och frälst där och då. Mm. Det blev han inte. Men det man kan säga med det här, för det är ju ämnet för dagen. Hur den helige ande öppnar våra hjärtan, både att älska honom. Helige ande gav oss mod att gå dit. Den helige ande var på våra liv, över våra liv. Mm. Och påverkade det här sammanhanget. Och det var liksom, jag sa det till honom. Han sa, varför fick jag vara med om det här idag? Jag har aldrig upplevt något så här förut. Då sa jag att Gud gjorde en kraftgärning för att du ska veta att det är han som är allsmäktig Gud. Att det är han som är himmel och jordens skapare. Och att han älskar dig. Att det finns en plats för dig i Guds rike. Det finns en framtid och ett hopp för dig.
Det är bra.
Men han var ju tvungen givetvis att ta emot det. Han var inte redo där och då. Mm. Sen dess vi aldrig träffades.
Men snacka om att med den helige ande som kristen så finns det en möjlighet att kunna leva ett liv med den helige ande och att det blir ett äventyr. Mm. Och jag tror att du skulle kunna berätta många stories. Och många som sitter här inne skulle kunna berätta många stories av att det är så spännande det här med den helige ande. Att få lyda honom, följa honom, försöka lyssna in honom i olika situationer. Jag tycker det är helt fantastiskt och fascinerande. Jag skulle tycka ärligt att mitt liv är ganska tomt om inte det hade varit för den helige ande i mitt liv. Och det finns en möjlighet att kunna ta emot den helige ande och uppleva hans kraft, hans... Han vill komma på något sätt bara beröra ditt liv. Du kan få ett bönespråk, du kan få höra hans röst och det kan vara varningar, det kan vara push ingivelser. Du ska gå och tala med någon och prata med någon och det finns inget bättre liv än ett liv med den helige ande. Och som missionär så är det ju ganska svårt att vara missionär utan den helige ande. Det handlar inte bara om att vara snäll och göra fina saker. Det handlar om att någonstans med Guds hjälp kunna få se faktiskt förvandlade liv i sina fotspår med ära till Gud. Mm.
Och också inse det att ibland så får man inte se slutresultatet utan att man får vara en del av det stora pusslet. Det är så lätt att vi tänker, ja, den blev inte frälst eller den blev inte liksom befriad just där och då.
Mm,
jag har sett sådana tillfällen också, men vi måste inse att vi är en del av ett stort pussel. Och jag kan tillföra en liten pusselbit och andra får lägga till andra bitar så att bilden växer fram och blir vacker.
Och det i sig är ett äventyr.
Det i sig är ett äventyr.
Citat.
Yes.
Är det en bok igen?
Nej, det är inte en bok. Det är fem punkter. Vi tar den på svenska. Det är John Stott som har kommit med det här citatet. Han var ju en av initiativtagarna till Sandrörelsen tillsammans med Billy Graham med mera. Mm. Och han sa så här. Vad vi behöver är inte mer lärande. Och han var en väldigt lärd man. Inte mer vältalighet, inte mer övertalning, inte mer organisation, utan mer från den helige ande. Utan mer kraft från den helige ande.
John Stott.
John Stott.
Coolt. Innan vi lämnar över till Kicko och avslutar det här så ska vi köra igång. Tar vi några minuter på vårt tredje ämne. Att glida iväg från det väsentliga. Välkommen till våran podcast.
Svensk pionjärmission.
Patrik heter jag.
Mikael heter jag.
Och du är jättevälkommen hit och jag är jätteglad att du antingen tittar eller lyssnar på oss. Och vi har ett ämne, det här blir en kort podd, ett avsnitt, men vi kallar det för glida iväg från det väsentliga. Och vi pratade ju om detta, du och jag, Mikael, att det är så ofta att kristenheten, församlingar, glider iväg ifrån det väsentliga och ibland fastnar i olika saker, olika ämnen, olika situationer som gör att vi glider iväg, vi tappar kurs. Det finns ett uttryck som du direkt sa när jag pratade med det här till dig, då sa du...
Jag sa mission drift.
Ja, och mission drift, förklara det bara lite snabbt.
Ja, men det är på något sätt att när man har fått en vision eller man har fått uppenbarelse, Gud har talat till en på något sätt, va? Och det finns ett tydligt målbild dit man ska. Om man inte aktar sig så finns det risk att den driftar iväg, den driver iväg. Så efter ett tag så är man inte på väg.
Så man måste hålla rätt blicken på målet. Och det är väldigt viktigt för dig i det här avsnittet att du får berätta för den här crowden som lyssnar nu att när du var i Sri Lanka ganska nyligen så fick du surfa för första gången.
Det var ju det med ett gäng och ungdomar bland annat.
Och han lyckades också.
Ja, visst. Jag hade en gäng ungdomar som skulle lära sig surfa. Och jag sa till dem så här att ge mig 3 dagar så kan jag surfa. Och de tittar på mig som, bara, verkligen, old man. Så att vi
nu kommer den kaxiga boman fram här.
Ja, visst vet du. Nu, vi åkte dit på den här surflektionen och grejen var så här att jag ställde mig på brädan på första vågen så drog jag iväg. Och de tittade, de trodde inte det var sant. Och inte jag heller.
Blir inte så imponerad, Mattias. Det är inte bra.
Och sen andra och tredje, jag ramlade av någon gång också. Men det var helt fascinerande. Det var inte så svårt som jag trodde det skulle vara. Men jag hade en jätteduktig lärare.
Ja, vad sa han?
Han sa så här, det gäller att få balans på brädan, alltså balans i livet. Vad är det nu det för någonting? Det får vi ta på en annan podd. Och sen sa han, lyft blicken, titta inte på brädan, titta inte på fötterna. Titta vid horisonten, sätt din blick där så kommer balansen att komma. Och du kommer ha rätt riktning. Och det var precis så det var, va? Så fort man släppte blicken, tittade på brädan, tittade på fötterna, då åkte man av och så man driftade iväg åt något håll. Men man lyfte blicken och
det
såg.
Låter som en bibelberättelse.
Ja, men det är...
När Petrus gick på vattnet.
Det är precis så det är. Till och med när man surfar.
Han tappade blicken på Jesus och sjönk han.
Så det gäller att hålla fokus på det som är väsentligt, det som är viktigt. Man brukar säga på engelska, let's major on the main major.
Vi försökte hitta det något svenskt.
On the minor. Och det suger ju svenska språket. Det finns ju inga bra översättningar. Så om du inte förstår engelska, I'm sorry, slå upp det.
Major on the major.
And not on the minor.
Så är det. Om du måste översätta det, vad gör du då?
Ja, jag vet inte. Jag ska låt oss fokusera på det som är verkligt viktigt och inte på det som är sekundärt.
Vi ser. Det var ju ganska bra ändå.
Ja, no, det funkar ibland.
Du får inte klaga så mycket på svenska. Nej. Vi pratar om att aposteln Paulus, han fokuserade.
Ja, han fokuserade. Han hade egentligen 2 stycken huvudfokus i sitt evangelium. Och varför tar vi upp det här då? Jo, för vi tycker att det finns de som driftar åt 2 håll. Det finns ju de här som fastnar i ändens tidundervisning. Alltså de är helt uppslukade av det liksom. De bara tänker på det och försöker räkna ut datum och tider och stunder. Och liksom. Det enda de förkunnar, det enda de håller på med, det är liksom ändens tid och det som är av evighet. Och det är viktigt. Men det är som ena åran på båten.
Du säger ju ibland att vi predikar för lite om det.
Ja, det gör vi. Ha. Ibland. I vissa sammanhang. Mm. I andra sammanhang kanske det är för mycket. Men våra sammanhang är det för lite. Mm. Och så finns det andra diket då. De här som bara liksom tittar på det sociala och gäller att ta hand om sociala sammanhanget. Och det enda man håller på med. Och liksom, man tappar evangeliet, tappar evigheten, tappar Jesu återkomst. Och man snurrar fasta i det här. Och liksom sitter och far runt med ena åran här. Va? Och problemet är att den här gruppen pratar inte med den här gruppen. De är mest i luven på varandra. Va? Och säger att ni har fel och den andra säger att ni har fel. Fast en grej är så här att balansen är att man behöver både och. Va? Och det hade Paulus. Han hade 2 fokus. Det ena var ett eskatologiskt evangelium som talar om det som komma skall, om framtiden. Han predikade med fokus på framtiden och evigheten. Ett evangelium där
där framtiden invaderar nuet. Och de goda nyheterna handlar om att Jesus ska komma tillbaka och att de döda ska uppstå från de döda i uppståndelse kroppar. Det handlar om mycket fokus på att det bästa ligger framför. När himlen kommer ner på jorden. När Guds rike bryter fram. Mm. Det var den ena delen som han hade. Sen hade han den andra delen som var ett etiskt evangelium. Det vill säga med fokus på att leva ett liv som påverkar här och nu. Att bry sig om din nästa här och nu. Mm. Det som leder till en annorlunda livsstil där man inte är självisk, självupptagen, utan man, där man håller andra högre än sig själv. Och där man betjänar de som man möter i sin vardag. Att man lever med Jesus, att man lever för Jesus, att man lever så som Jesus levde. Och att man då förhoppningsvis får se ett resultat på detsamma som Jesus, resultat som Jesus fick se. Där människor blir berörda, där människor kommer ur social misär.
Man kan säga att det handlar om att både och.
Ja.
Både och.
Två fokus som inte ställs mot varandra.
Nej.
Utan de samverkar.
Någon sa att den gången kristna går på vägen, det är när de kravlas upp från det ena diket och går på vägen.
Måste det vara
för
så?
För att gå ner det andra diket. Utan tänk om vi kan hitta en väg där vi inte fightas.
Mm.
Utan vi faktiskt hittar ett fokus och inte drifta. Och foka på det väsentliga.
Är det möjligt, tror du?
Jag tror det är möjligt.
Men då gör vi det.
Let's do it. Brother, ett citat.
Ja, nu kommer det till bokcitat här.
Igen.
Ja, men det blir så.
Jag gillar korta citat. Ja, märker ni det?
Men just
bara långa citat kan inte jag komma ihåg.
Nej, men just därför har jag bara tagit långa citat en gång. För att irritera dig lite grann.
Men dig som vän.
Ja, det är så.
Behöver jag ingen fiende.
Nej, det är exakt så det är. Och då blir det långt när det är C.S. Lewis som ger citat. Han har inga one-liners, han har ju liksom ten-liners. Han var ju liksom en språkexpert, lingvistikprofessor som kom till tro och som liksom bara promotade den kristna tron på ett fantastiskt sätt. Han pratade just om det här. Och så säger han så här: om du läser historien så kommer du att finna att de kristna som gjorde mest för den nuvarande världen var just det som tänkte mest på nästa. Det är sedan kristna i stort sett har upphört att tänka på den andra världen som det har blivit så ineffektiva i denna.
Pratar man om ett fokus på himmelen?
Ett fokus på evigheten som får ett avtryck i nuet.
Wow. Det är ett bra citat. Eller hur? Give it up för Mikael Boman.
Och Patrik Olofsson.